Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det programmet gör det att den spelar, den skickar ljud över nätet, men sen spelar den in en högkvalitativ kopia hos dig som den sen laddar upp.
Just det, ja.
Men vad bra, då hälsar vi Oscar välkommen till Vi måste prata, eller ska vi kalla dig Farbror Fri?
Det gör du som du vill. Oscar låter lite smidigare.
Ja, men du är känd på nätet som, eller så här, vi tar historien. Du och din fru ledsnade på det du kallar ekorrhjulet, eller det ni kallar ekorrhjulet.
Ja, det kan man säga. Vi tyckte att vi skulle kunna leva på ett annat sätt. Och det som har fått lite uppmärksamhet är väl att vi valde att göra det genom att spara ihop en summa pengar som vi tänker att vi ska kunna leva på resten av livet. Andra gör ju det på andra sätt och kanske startar någon livsstilsföretagande eller något sånt. Och det kanske inte syns på samma sätt, men det här blev ganska uppmärksammat för ett par år sedan.
Mm. Och då min naturliga tanke då, hur mycket pengar behöver man då?
Ja, det finns ju en sån här tumregel. Väldigt mycket beror på vad man har för personlighet och hur trygg man är med risknivåer och sådär. Men det finns någon slags tumregel som säger att har man ett kapital som är 25 gånger årsutgifterna, så ska man kunna leva på det kapitalet med rimlig avkastning, kunna leva på det kapitalet resten av livet. Och det man förstår då är ju att mycket av nyckeln till det här är ju att kunna leva gott på lite pengar. För annars så ska man antingen ha en för det första ska man ha en jättestor summa pengar sparat för att den ska räcka. Plus att om man lever upp allting så får man ju aldrig ihop något kapital.
Nej. Så, vad sa du, 4%? Det behöver vara 25... Det blir 4%
avkastning. 4% avkastning, ja.
Och det är vad man historiskt får på... Alltså, det är ganska lågrisksparande, är det inte det?
Men det är det man har sagt att man tryggt kan ta ut över långa tidsperioder. För man kommer ju också gå igenom perioder när börsen är ner och allt är ner och allting är kris. Och även under de åren behöver man ju kunna ta ut och ha något att leva på. Så att det är ju det man tittar på. Man kan liksom inte räkna med att få, vad nu börsen har gett, 7, 8, 9%. Det går ju bra vissa år, men då får man ju nästan vara utan andra år. Så det här är ju tanken att liksom 30, 40, 50, 60 års perspektiv, att det ska fungera.
Hur hamnar det här då? Alltså vad började det med?
Ja, det började nog egentligen med att vi efter ett antal år, vi har utbildat oss som man ska göra, gått på högskolan och skaffat jobb och sådär. Och att vi nog efter några år när vi fick barn och så började känna att livet, trots att vi hade kommit en bit i karriär och sådär, att vi kände att livet ändå var ganska mycket av det som vi har beskrivit som ett ekorrhjul. Det liksom gick i ett. De yrkena vi hade var ju inte tunga fysiskt, men liksom psykiskt så var det ju så att man skulle ju vara tillgänglig på något sätt jämnt. Och liksom jobbet tog upp väldigt mycket. Det blev liksom den solen som hela livet fick cirkulera kring. Men vi trodde nog inte det fanns något alternativ. Man funderar, kan man söka något annat jobb och sådär. Men det är ungefär, det är kanske inte lösningen. Man flyttar bara problemet till en ny plats i många fall. Och sen så för, nu är det 10 år sedan, då var vi i Mexiko när barnen var små och hade lite föräldraledigt och så, och fick testa på ett annat liv i 8 månader när vi hade mer tid. Och det var då som vi kom på liksom började fundera på, skulle vi inte kunna göra på något annat sätt? Så det var liksom startpunkten att lägga ihop den här känslan av veckor jul med en känsla av hur det skulle kunna vara.
Det är väl en, alltså, vad ska man säga, det är en annan mentalitet också i där, antar jag, jämfört med Sverige. Påverkar det någonting?
Kanske, men jag tror mycket det var att våran mentalitet förändrades i och med att där fick ju vi testa. Vi åkte ju dit och hade varsin resväska och så hyrde vi en lägenhet som hade absolut, den var rymlig, men den hade absolut basal utrustning. Det var en tv som inte ens hade riktiga färger. Man fick liksom gissa lite vad man såg och sådär. Och vi mådde skitbra liksom. Vi saknade ingenting. Barnen hade lite lånade leksaker och vi hade... Jag har sagt någon gång att när det kom en gäst till så fick vi liksom diska en tallrik från den som hade ätit först, för att det fanns inte mer grejer. Men som sagt, det var enkelt, men vi mådde jättebra. Och det är ju det som kanske var... Det var ju där man kunde börja lägga ihop pusslet, kan man säga.
Jag tänker osökt på... Alltså, vi var på husvagnssemester i sommar för första gången med våra ungar. Och det var ju jätteroligt.
Ja, det är ju liksom begränsa sig lite.
Begränsa och sen fritt från måsten. Sen tror jag också att det kan vara lite skrämmande, alltså om man... Så här, jag provar en psykologisk teori på det. Jag tror att det är väldigt många som identifierar sig med sina jobb. Mm. Alltså, hej, vem är du? Jag heter Emil, jag jobbar som... Och så vidare. Så det kanske är lite skrämmande att ta reda på vem man är utanför arbetskostymen. Vad tror du om det?
Det tror jag absolut. Och jag tror också att vi underskattar. Vi har liksom gradvis lärt oss... Att vi behöver alla de här prylarna och ja, vad ska vi säga, lyxen och guldkanten och så för att överleva. Men det är ju nästan antitesen av vad liksom lyx och guldkant och så ska vara. Det är ju liksom det där lilla extra. Det är ju inte det man ska ha. Det är ju inte basen. Så jag tror det finns... Och sen är det, men det är ju så att vi presenterar oss ju ofta med vad vi gör. Det är en fördel här på lite mindre orter som i Leksand, där man kanske lite oftare, nu är inte jag härifrån, det är min fru som är härifrån, men där man kanske lite oftare presenterar sig med vilken familj man tillhör, vilka man är släkt med och sådär.
Ökens pöjk är du då?
Precis. Ja. Då finns det åtminstone två identiteter, inte bara yrkesidentiteten, vilket jag känner kanske ännu starkare i en större stad eller så.
Ja, och här blir man ju också, jag ska inte säga tvingad, utan man har ju förmånen att umgås liksom tvärsektionellt här, oberoende vad man jobbar med.
Ja, ofta så träffar man, jag märker ju det nu när jag skriver en del här och sådär, att jag träffar samma personer i massa olika sammanhang, så jag är liksom deras kund en gång, sen ringer jag för att intervjua dem om någonting, sen träffar jag dem som idrottsföräldrar på kvällen. Och då har man ju till och med gentemot, till och med där, alltså man har inte bara flera, man har flera identiteter på en dag. Ja. Det sker ju också mycket mindre på en stor ort, där man kanske umgås med helt andra personer på andra delar av dygnet, om man säger så.
Ja, för du och frun har flyttat runt lite, vad jag förstår.
Ja, det har vi.
Så du har ju, du talar ju av erfarenhet också. Och när vi pratar storort så tänker jag liksom inte på Falun, utan ni har bott ännu större.
Ja, det största stället vi har bott på är ju Guadalajara i Mexiko. Det är väl... Ja, 4 gånger så stort som Stockholm eller något liknande. Det är lite si och så med folkräkningen, så jag vet inte. Och det är också lite svårt att veta var gränsen på stan går, för att det är massa byar och mindre städer som har växt ihop och sådär, och det beror lite på. Men någonstans mellan...
Ett halvt Sverige.
Någonstans ungefär. Mellan 4 och 8 miljoner, beroende på vem man frågar. Så det är ju betydligt större. Och sen har vi bott i Stockholm också under perioder, och jag är född och uppvuxen i Södertälje, som inte är någon jättestad, men det är större än Falun det också.
När man tänker, när man har varit runt och rest lite, när, när stockholmare och göteborgare hävdar att de är storstadsbor, och man bara, nej, det vet jag inte riktigt om jag håller med.
Det är jätteroligt, det är en by som ligger ganska nära utanför Guadalajara där vi brukar vara i Mexiko. Så när man åker ut i byn så står det, ja, sådär, trevligt att ni besökte vår by. Och så står det ett invånarantal, 300 000. det är Malmö liksom. Så definitionerna är olika.
Om vi återgår till Mexiko. Någonstans i Mexiko så sås det ett frö hos dig och frun. Mm. Att, jaha, kan man leva så här? Det verkar ju bra.
Mm. Och då så, det här sammanföll ju. Det är ofta så att man behöver liksom inspiration och frön från olika håll. Men det sammanföll med att jag hittade två amerikanska bloggare som hade gjort det som vi nu har gjort. Och först var det en kille som från början är dansk men som bor i USA, som heter Jacob Lundfisker, som hade skrivit en bok som heter Early Retirement Extreme och hade en blogg med samma namn. Och det hör man ju att han är ju extrem. Han har inga barn, han levde väldigt länge i en husbil och han funderar över saker som att behöver man verkligen ha en visp hemma? Kan man inte bara typ sätta ihop två gafflar? och liksom han var extrem personen, men inspirerande på samma sätt som kanske någon extremlöpare kan vara inspirerande för någon som är ute och joggar. Men sen hittade vi också en helt ny bloggare på den tiden som hette som kallade sig för Mr. Money Mustache, en amerikan. Och han var mer, de bodde i en villa i USA och han hade visserligen ett barn och vi hade redan två och tänkte oss tre, men ändå mer så här likt det livet som kanske vi tänkte oss. Och han skrev lite kul också så att man liksom kunde skratta lite åt hans. så att det blev ju också en grej att se att det gick. Och så tror jag, för att vi bodde i USA för lite längre tillbaks, så tror jag trots att han pratade med amerikanska termer och så kunde jag översätta det lite till svenska. Ja, vad ska man säga, liksom till svenska förhållanden. De har ju liksom annat pensionssystem och sånt, men jag kunde liksom tänka om det. Ah, när han pratar om en 401k som deras heter, så det är svensk tjänstepension typ. Och sådär. Så att jag kunde liksom tolka om det till svenska förhållanden och ändå hitta mycket inspiration där. Och då började vi räkna, helt enkelt. Vi funderade på, först funderade vi på vad är vår väg dit. För vi hade även överväganden, ska vi starta eget, liksom konsulta fast bara delar av året, ska vi ha något livsstilsföretag där vi liksom konstnärliga och kreativa, ska vi liksom jobba deltid i skolan och liksom, hur ska vi göra? Men då tyckte vi att vi hade investerat så mycket i utbildning och fått upp lönen och så, att liksom, då tyckte vi att ja, men vår väg blir ändå att spara ihop en summa pengar, för nu har vi det här flödet av pengar in, och om vi kan leva lite billigt då kan vi lägga undan massor, och då blir det här den bästa vägen för oss. Så det beslutet togs vi också där någon gång. Det var 2011 vi var borta, så någonstans liksom under 2011-2012 där så växte hela planen fram. Från början var den väldigt vag och sen blev det mer och mer kött på benen, kan man säga.
Och när började du skriva om det här då? För du har ju liksom, vad ska jag säga, vad kallar man det? Att man skapar extern press själv genom att liksom berätta sina mål vitt och brett. Var det tanken?
Jag har försökt gå tillbaka, så jag har ju gjort, bara för att jag går mycket på liksom vad jag tycker är kul att göra, så jag har gjort så här dumma grejer som att jag har bytt blogg några gånger för att jag tycker att namnet är fel och sådär. Så att jag har ju tappat bort en del av den riktigt gamla informationen, men jag tror att jag skrev det första blogginlägget 2013. Och då skrev jag egentligen ett superkort blogginlägg där jag skrev att vi är typ i 40-årsåldern och vi tror, nej, 35 var vi väl då, 36. Och vi tror att på under 10 år så ska vi kunna sluta jobba. Och det var väl där det började, och så var det 5 pers som läste. Men det var häftigt att det var 5 pers läste och en kommenterade. Det var ju skithäftigt.
Det är 20%, det är bra kommentarsratio.
Ja, nu är det många fler som läser, men inte så många som kommenterar. Men det är, en del, det är många som säger, som bloggar också, att nu kanske färre interagerar med oss också för att vi liksom har kommit i mål och så. Men det är många som säger att kommenterandet har gått ner sen mobilläsandet gick upp. För att det är jobbigt att kommentera på mobilen.
Ja, det kan
när man läste vid datorn var det ganska enkelt att skriva en snabb kommentar. Så.
Men då satte ni en 10-årsplan, eller ni satte ett 10-årsmål, att det här borde gå att fixa på 10 år.
Först trodde vi 10-12.
Ja.
Och sen,
och vad var det då?
Ja, 6 år tills vi båda hade hoppat av. Och sen av lite skäl som vi inte själva kunde kontrollera så hoppade jag av tidigare, eller jag fick möjlighet att hoppa av tidigare. Men vi brukar räkna att vi blev fria 2017. Så när vi började 2011 på hösten och 2017 till sommaren så hade vi båda hoppat av.
Ja, det är fantastiskt. Det leder mig in på en fråga jag tänkte ta sig. Men vad gör man då när man är klar?
Ja, först har man en lång paus. Nej, men det som vi båda två har märkt faktiskt, och som man kanske kan ge tips till andra, men jag vet inte hur lätt det är att undvika, det är ju att man ganska lätt faller in i, man är så van, du vet, man har gått i skolan sedan man var 6, 7, i varje fall på förskole sen tidigt, och sen så på skolan sen 7-årsåldern, och man är så himla van vid att ha något slags ekorrhjul och något liksom fast att ta i, så att det är väldigt lätt att man liksom nästan av någon slags trygghetstörst eller någon så här gammal vana skapar ett nytt ekorrhjul. Och jag tror båda två, först liksom de första veckorna är man bara så jäkla glad att vara fri liksom. Det är mer som en semester. Men sen tror jag vi båda två föll in vid olika tillfällen, eftersom jag hoppade av tidigare, men vid olika tillfällen liksom föll in i att nästan skapa ett nytt ekorrhjul. Jag började blogga liksom hysteriskt. Och började skriva en massa om börs och såna här saker som egentligen inte är mitt huvudsakliga intresseområde, men som liksom, ja, men det här vill folk läsa, så jag skrev väldigt mycket. Och sen så insåg jag, men det här är ju inte det jag vill hålla på med, så att det har gått lite fram och tillbaks, kan jag säga. Det har väl det här att göra med också, som du sa, med vad man vill. Alltså det här med att kunna svara på vad man gör.
Ja, men det problemet har ju jag. Jag har byggt mitt ekorrhjul är lite ovalt, eller vad man ska kalla det. Jag har byggt frihet på ett annat sätt, vilket jag är väldigt nöjd med. Det tog mig 40 år att inse att, men det är så här jag ska ha det. Jag är kär i gig-jobb-grejen. Att jag kan hoppa på till höger och vänster. Jag har en fru som jobbar lite konstigt. Hon är nattsköterska på lasarettet. Så allting måste liksom anpassas runt hennes jobb. Det låter väl hemskt för dig, men jag tycker det är jätteskönt. För då kan jag jobba med när jag måste vara hemma med ungarna, för hon jobbar natt, då kan jag jobba med mitt eget företag. Och när hon är hemma, då kan jag ut och köra lastbil och dra in slantar. Det är frihet för mig just nu. Men jag skulle ju kanske, alltså när jag läser om dig, eller om er, ja, och boken, så kommer jag på mig själv med att komma på ursäkter för att inte göra det ni har gjort.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Absolut, att det är många säga, som
nej, men
gör
det. Det är klart att jag ska ha den här motorcykeln. Den behöver ju jag för att jag mår bra av den. Fast det kanske är lyx.
Men jag tror ju att det handlar mer om att liksom välja någonting. Vi tror ju att om fler tänkte till, eller jag tror att om fler tänkte till, så skulle vi ha typ, till exempel, för att ta ett så här typiskt exempel, är ju båtar, motorcyklar, sommarstugor och så här. Det skulle nog vara färre som har det. Men de som har det skulle använda det jättemycket. Det skulle finnas färre husvagnar, men de husvagnar som fanns skulle användas till max. För att nu har man så ofta 100 grejer liksom. Som man använder rätt dåligt. För vi är ju inte utan grejer. Vi har ju till exempel alltid bra utrustning för att åka skidor. För det tycker alla är skitkul. Så det är inte så att vi avstår från allting och inte har en enda grej. Men då prioriterar vi det nu. Och sen vet man ju inte om barnen lägger sig till med andra intressen och att det där blir en mindre grej längre fram. Men just nu är det det som är... liksom, då satsar vi på det riktigt mycket.
Men hur mycket är mycket? Jag tänker, jag lyssnade på boken igår i lastbilen. Du pratade om det här inte proffs på slutet. Eller du skrev om det, det var ju uppläsaren som pratade om det. Att man kan ha bra skidor, men man behöver inte ha samma som Gunde. Eller ja, det kanske man har nu, men förstår du, samma som Kalla. För de där sista 10% i skidkvaliteten, de känner ju inte du i alla fall.
Nej, precis. Och det är också det liksom att någonstans måste vi ju inse att vi är ju inte... Det är liksom tufft så här att inse att det är inte... Jag har till exempel ganska gamla skidor, det är barnen som är duktiga. och vi kör ju, de kör ju freestyle, så det är ju en annan typ av skidor än Kalla och de där, utan det är ju snarare så här Henrik Harlå och sånt som är deras idoler, och Jenny-Li Burmansson och sådana.
Sådana människor som jag aldrig hört talas om.
Precis, men som hoppar och gör coola tricks med sina skidor.
Ja, okay.
Men hur som helst, det spelar ju mindre roll, det är ju samma princip, men för mig liksom, jag har 10 år gamla skidor och jag kan ju inte för min värld, jag är lite sugen på att byta dem nu. Men egentligen så är det ju min fysik, trots att jag åker mycket, som sätter gränsen, inte skidorna. Mm. Det är ju liksom, man får ju inse det.
Du hade ju ett bra exempel i boken där när så här, medelålders män i spandex och 15 kilos övervikt som köper en ny cykel bara för att den är 800 gram lättare.
Precis.
Det är så här... Ja, bajsa innan du cyklar så har du gjort, så är det lugnt.
Bästa tipset från cykelcoachen.
Ja.
Drick inget vatten och bajsa innan så är det löst.
Ja. Ja, men jag tror att det kan vara bra. Inte om du ska cykla långt. Ja. Nej, men poängen där är, man ska ha, eller så här, som jag tolkar det, man ska ha tillräckligt bra grejer, men man behöver inte ha det värsta.
Nej, och du kommer väldigt långt. Du ska liksom köra rätt länge och utvecklas rätt mycket. Sen kan du ju uppgradera dig om du märker att det här är mitt största intresse. Så, ja men okej då. Köp till och med något som är lite för dyrt. Men då är det ett riktigt intresse, någonting som jag kommer utnyttja liksom.
Mm.
En annan grej är ju så här att livet har faser. Jag kan vara jättebåtmänniska, men sen när jag får barn så är ingen, resten av familjen inte intresserad. Ja, men då kanske jag ska göra mig av med båten. Jag kan bli båtmänniska igen när jag blir 60.
Mm.
Men jag kanske inte ska liksom hålla kvar vid allt under hela livet. Eller jag älskade att spela tennis när jag var 25. Men jag har inte gjort det på 5 år. Det är ju bara en stress liksom.
Och det där med båt också... Vi skrev om det på Twitter häromdagen, alltså när man köper en båt, och vi har tittat på båt i princip de senaste 10 åren, om vi ska bli båtmänniskor, men det medför ju en del ytterligare grejer, alltså man tänker ju på den där torsdagskvällen ute på Siljan när det är spegelblankt och man har 2 glas vin i sig och puttrar hemåt och är så jävla nöjd. Men det kommer ju en dag också när presenningen har fått för mycket snö på sig och ramlar ner på båten på vintern.
Mm. Och då tänker du ju inte ett sekund på båt, då är det bara drygt liksom.
Ja, det ska putsas och ja, och alltså så här, köp ingen träbåt vad ni än gör. Alltså köp ingen träbåt. Gör inte det. Det är inte bara du, utan ingen behöver ha en träbåt. Det är, om man nu inte, ja.
Men då ska ju det vara det största intresset. Då ska det ju finnas.
Du ska ju gilla oljor och sandpapper.
Då ska det ju typ finnas 25 sådana i hela Dalarna. Och de är i toppskick, för det är det största intresset för deras 25 ägare.
Mm.
Men nu är det ju säkert så här 2500, varav 25 är fina. Och de andra orkar ingen med.
Nej, jag stod i valet och kvalet mellan snöskoter och motorcykel. Och la då valet på motorcykel, för att den är bara beroende av ett väder. Är du med på vad jag tänker? Alltså, ska du köra skoter här så måste det först vara dåligt väder, det vill säga snöa, och sen måste det vara fint väder.
Exakt.
Medan nyttjandemöjligheten, antal dagar för motorcykelåkning är så pass många fler än för skoteråkning.
Absolut, vi bor lite för långt söderut. Om man bor ytterligare 50 mil norrut, då kan skoten vara rätt val.
Då kanske den är nödvändig också. Alltså jag har ju, alltså min analys av er grej är att ni har satt er själv i världens största marshmallow-test.
Ja, det kan man kanske säga. Jag tror ju egentligen att det är kul liksom att prata om det sättet som vi har gjort, eftersom vi har sparat ihop en summa pengar och sen så kan vi liksom på skoj kalla oss för pensionärer. Men det som jag tror egentligen är hela tiden är nyckeln, och det är ju egentligen marshmallow-testet liksom, att kunna avstå från saker för att man får någonting bättre genom att avstå än genom att greppa efter allting. Det är ju liksom nyckeln att kunna, om man kan leva gott på lite, då är det också det här, det är samma sak som det här med gigekonomi. För den som har lagt upp en livsstil där den måste dra in skitmycket pengar, då är ju gigekonomi tillfälliga påhopp eller inhopp och inte veta var man får pengarna ifrån nästa månad. Det är ju världens mardröm.
Du måste ha en buffert.
För den som har liksom sex månader på banken och ganska låga basala levnadsomkostnader, då är ju samma sak liksom i princip så drömmen att jag kan hoppa på lite när det kommer något kul, och sen om det är lite stilt i ett tag så gör det ingenting. Så att det är ju väldigt stor skillnad var man befinner sig. Det är ju samma sak som självvald deltid är ju drömmen. Påtvingad deltid när du inte vet hur du ska betala räkningarna, det är ju mardrömmen. Och vi har ju satt vår livsstil på en sån nivå att skulle vi inte ha den här kapitalet, skulle vi två till exempel jobba deltid i två relativt lågbetalda yrken, så skulle de pengarna räcka. Och det skulle ju kunna vara en annan väg till frihet för någon annan som kanske jobbar med något annat eller inte vill vänta i 6 år.
Och då bor ni ändå liksom i en villa i, för mig är det ju centrala Leksand, Åkerö.
Ja.
Den måste ju ha kostat sina miljoner att köpa liksom.
Men det är också ett val för oss där, för att då tänker ju vi att okej, huset kostar lite mer. Innan vi flyttade hit så bodde vi utanför Sandviken och där hade vi ett större hus för mindre pengar. Men där är också valet för oss att här så kan vi gå och cykla till våra fritidssysselsättningar förutom på vintern. Slalomskidorna är så jobbiga att gå med. Men allting som vi gör på sommaren, spelar fotboll och de spelar baseball och de håller på med sånt, och skolan, och oftast när jag jobbar eller tar mig någonstans så är det ju till fot. Och sen så ser vi också möjligheten med Leksand. Det är i och för sig samma sak om man bor i en by, att om vi bestämmer oss för att åka bort en hel sommar, då kan vi hyra ut vårt hus här. För i Leksand vill folk vara på somrarna. Det är inte heller så överallt och sådär. Så att vi har ju tänkt väldigt mycket på. Och sen vill vi vara nära familjen. Och hälften av familjen kan man väl säga. En del av familjen bor här. Och resten av familjen som finns i Sverige bor i Stockholm. Och vi vill inte Stockholm. Så då är det Leksand.
Ja, och just det ni har gjort där är ju att ni har funderat. Och jag tror att det är det folk behöver göra i allmänhet. Jag tror att man bara åker med av gammal vana mycket. Att man, om jag tänker på boendet nu. Vi bor ju utanför Leksand, så vi behöver ju 2 bilar. Men å andra sidan kostar förmodligen vår kåk en tredjedel av er när vi köpte den. Så vi har väldigt låga boendekostnader, men lite högre på transport. Men det är ju ett val vi har gjort, för vi vill bo. Ja, men sen, jag vill kunna gå ut naken på gården. Det kanske inte du kan göra hela tiden.
Inte om jag vill vara kompis med grannarna.
Nej. Och det, men just att man gör ett aktivt val. Att man inte bara tänker att det är nog så här jag ska vara.
Absolut. Och sen en annan grej som jag tycker att vi underskattar, det är att vi kanske ska göra vissa saker ordentligt under vissa tider i livet. Allt behöver inte ske exakt just nu och samtidigt. Jag menar, nu har vi barn som går i skolan och vi tycker skolan funkar rätt bra här, och de har liksom kommit in och de har bra kompisar och de har bra idrottsaktiviteter och allt sånt där. Vi kanske inte drar iväg liksom till andra sidan jorden och lever nomadliv just nu, för det här funkar rätt bra för oss. Och så tycker vi att det är kul att ta på oss lite uppdrag ibland och arbeta lite. Ja, men då försöker vi göra det mestadels när barnen är i skolan. För då, ja, de ska ju ändå dit liksom. Då kan vi använda den tiden och sådär. Och sen kanske vi vill vara, jag menar, vi har funderat på att typ köpa en husbil eller campervan eller vad man ska kalla det. Och liksom åka runt i Europa och titta, åka från land till land. Men kanske inte med barn. Kanske när vi är 60. När de inte har tid med oss att gå på någon skola eller börja jobba eller vad de nu gör.
Nej, alltså jag har en gäst, jag ska inte name droppa här, men jag har en gäst som har pratat mycket om just det med planering. Det fick mig att haja till. Så jag och Therese, alltså min fru, har satt oss ner och gjort en 20-årsplan. Det kanske inte en plan, utan snarare så här, önskat läge när vi är 55. Hur vill vi ha det då? Och för det är vårat nästa, vad ska jag säga, det är då vi tror att våra barn flyger ut. Och så konstaterar man så här, ja, men då är förmodligen den här huset är för stort för att bo bara två i. Ja, då ska vi flytta någonstans. Och då, alltså det här med husbil som du pratar om, det har vi ju pratat om. Sen är ju mitt mål då naturligtvis att få Therese att ta motorcykelkort också, så jag varsin Harley Davidson istället. Så kör inte av vägen nu om du lyssnar, älskling, men det är dit vi ska. Nej, men just att man tar sig tid och sätta sig med sin partner eller själv och fundera på hur man egentligen vill ha det.
Ja, och du...
Och det kan skilja sig avsevärt från nuläge, och då behöver man göra en plan, men sen också segmentera planen över överskådlig tid. Det vill säga börja med ett år. Hur ska vi göra det här året för att vara lite närmare där vi var om 15?
Absolut, det där har ju vi gjort helt. Alltså, det där började vi med när vi fick barn egentligen. Jag vet inte riktigt hur vi fick inspirationen till det. Och det var ju strax innan vi började med vår plan faktiskt som vi började med de här planerna och fundera på det. För att det behövs ju verkligen. Och det är ju så också att du... apropå tillbaka till marshmallow-testet, jag vet inte om alla vet exakt vad det är, men liksom just det här när du ska avstå från någonting kortsiktigt för att få någonting långsiktigt, det är ju lättare om du har skrivit ner den långsiktiga planen. Om du vet att ja, det här kommer sannolikt, och även också om du faktiskt börjar se att du levererar på dina planer, så att du själv tror att det där som jag har skrivit på 5 års sikt och på 10 års sikt, det kommer nog också hända. Så du får ju bevisa för dig själv också genom att ha de här kortsiktiga sakerna som du försöker uppnå. Och som du då har satt på en rimlig nivå så att du uppnår dem. Då bevisar du ju dig för dig själv att liksom planen är trovärdig. Och det bidrar ju också till det att du liksom kan sätta någonting på 5-årslistan och någonting på 10-årslistan. Och inte känna att det här är liksom... Det är inte struket. Det är bara skjutet till en mer passande tid i livet.
Ja. Nej, för att vi skulle åka iväg 6 veckor på varsin motorcykel nu när vi har en 4-åring i huset, det känns inte så jävla aktuellt.
Nej.
Men har man en 14-åring i huset och en 16-åring, ja, men då kanske de klarar sig själva ett par veckor.
Precis. Och då, det finns också... jag vet inte hur noga du lyssnade på boken, och jag glömmer ibland vad jag skrev i den första för det var så länge sedan nu. Men en grej som vi pratar om där, det är också att liksom acceptera det som man inte kan påverka. Ja. Alltså att har man små barn som fortfarande går på förskolan, ja, men då kan man kanske dra iväg hela familjen. Sen börjar de skolan, då måste man kanske acceptera att, ja, det är klart att man kan gå i skolan någon annanstans i världen, men man får åtminstone acceptera att skolan är någonting som man måste ta hänsyn till. Då kanske man får se det som en fast punkt, och så får man runt det ändra alla andra parametrar. Och i en annan del av livet så är inte det en fast punkt, men då är det någonting annat liksom.
Så beror det på vilken skola det är också. Vi har inte i planen, men i önskeläget då, kanske ett år utomlands, hela familjen. Gärna östkust USA, tänker jag då. Och då, i och med att det är 2 år mellan våra tjejer, så är ju det högstadietiden då. Alltså 7:an och 9:an kanske de får gå utomlands. Och det är ju görbart.
Absolut, det är mest bara att de måste ta hänsyn till det.
Det blir, Ja, men det blir tuffare på gymnasiet att hoppa av ett år. Eller om man väntar med gymnasiet då. Men bara att man sett, alltså poängen i det här är, vi har satt oss ner och pratat om det. När det varit ändrat läge för Therese och hon bytte jobb, då satt vi oss ner och pratade så här, men nu kommer du jobba natt på det här skiftet. Då kommer det vara prio. Då bygger vi resten av livet runt det. Men hade vi inte haft den diskussionen och liksom bara etablerat det som en baseline, då hade vi förmodligen liksom, det hade varit jobbigare att hantera det då. Men den, vi ruckar inte på hennes jobbschema.
Precis, och det är ju det man måste...
Det är till och med så att spelschemat får anpassa sig. Nu är det så här, jag har ingenting att säga till om spelschemat, men det är så att Therese jobbar, då kan inte jag gå på hockey. Det går inte.
Det...
Och det är en uppoffring.
Det är en stor grej. Men det där saknas ju i många familjer. Jag upplever också att man... Alltså, jag upplever att de flesta säger att de inte har tid att sätta sig ner och planera. Men jag skulle ju vilja vända på det och säga att du har inte tid och ork att inte planera. För då får du göra så mycket brandkårsutryckningar och så mycket prioriteringar i stunden. Nu blir det ju här, liksom ert exempel är jättebra, nu blir det här tydligt att det här arbetsschemat får liksom gå först. Vi tog det beslutet när jobbet dök upp, liksom, att det här får gå först. Och det kanske inte är så för all framtid heller, men just nu är det så. För annars får man ju hela tiden liksom diskutera, fundera och så. Och det tar ju jättemycket mer tid och energi. Eller ha konflikter. I bästa fall diskutera och fundera, och i sämsta fall få världens konflikt. För att varför ska alltid ditt jobb gå först?
Nej, men en plan lär man ju göra, det fick man lära sig lumpen. Alltså en plan gör du när du är trygg, torr och mätt. Då börjar du planera. För att börja planera när det börjar flyga kulor, det är dumt. Då ska det bara exekveras.
Precis. Mitt gamla jobb var ju sånt att jag jobbade med finansiell kommunikation, vilket betydde att bokslutsperioden var ju mest intensiv. Det var ju väldigt så här, man jobbade dygnet runt, och jag var dessutom i Stockholm, så jag var inte hemma. Och på ett sätt så älskade jag den, för att det var så jäkla tydligt. Det var bara det här som gällde. Det fanns ett slutdatum, det fanns beslutspunkter efter vägen. Och den här dagen ska vi stå där och presentera, vi ska ha svar på alla frågor, och det finns liksom inget då. Sen resten av tiden när man på något sätt är så här, man är på något sätt diffust tillgänglig jämt. Och det finns alltid mer att göra. Men exakt vad, det är inte det är liksom svårare. Det är bra att ha riktig prio.
Ja, men sen också prestigelösheten att backa om man märker att det här funkar inte. Jag fick ju mitt drömjobb och vår andra dotter i princip samma vecka. Vilket gjorde att när jag var på jobbet så hade jag dåligt samvete för att jag inte var hemma. Och när jag var hemma hade jag dåligt samvete att jag inte var på jobbet. Och det var ju inte hållbart. Då var det ju varken bra på jobbet eller hemma.
Precis.
Och då kanske man får backa undan. Det tog något år att fatta det, men ja.
Ja, men det där är ju så, alltså det är ju egentligen beskrivningen, det du sa nu är egentligen beskrivningen av det som vi upplevde som, på många sätt, som ekorrhjulet. Att man liksom inte räckte till, man tyckte att man prioriterade jobbet nästan först många gånger, och ändå räckte man ju inte riktigt till där. För att man måste ju ändå ta vissa familjesaker, och sen så räcker man ju inte till hemma, därför att man ändå många gånger prioriterar jobbet. Och så räcker man inte till i någon ände, trots att man liksom viker ut och in på sig själv. För det är en sak att liksom vika ut och in på sig själv och sen verkligen leverera. Då finns det åtminstone någon slags belöning.
Ja, och alltså den kan ju vara monetär belöningen, men jag tycker att, kanske dumt att säga till dig, men eller det kanske är bra att säga till dig, alltså pengar är ju kanske inte det man bara, alltså man ska ju mäta på andra punkter också vilken livskvalitet man har.
Absolut, alltså vi sätter ju mål, nu har vi bestämt oss för att döpa om dem till intentioner, men vi sätter ju upp någon form av intentioner eller målsättningar för oss själva, och det är ju av 8 områden så handlar ju 1 om pengar i princip. Och i övrigt så är det ju alla andra saker som ska finnas i livet. Och jag är egentligen bara intresserad av pengar utifrån deras möjlighet att liksom ge, i det här fallet frihet, men liksom det de kan ge om jag har koll på dem. pengarna i sig. Vi har ju liksom aldrig, redan från första start, så det finns jättemånga som har haft så här bloggkonton och så, som handlar om att hur jag blir rik eller hur min första miljon och så vidare. Och det är jättepopulärt att läsa. Men min första blogg hette Fri vid 42, för jag hoppades att jag skulle sluta jobba vid 42. Och så det har alltid varit frihet. Och nu kallar jag mig för Farbror Fri. Men alltså, så att jag tror att pengarna är en svag drivkraft för de som inte är intresserade. Och för de som är intresserade så kan det vara en dålig drivkraft, därför att man kan alltid skaffa mer liksom. Då tar det aldrig slut.
Ja. Nej, men om jag går till mig själv då, alltså, när jag hade drömjobbet där, jag tjänar ju dubbelt så mycket som jag gör nu. Mer än dubbelt så mycket som jag gör nu. Men nu när Therese har fri vecka så kan vi plocka hem Maja från dagis. Så hon har sportlov med mamma och pappa var tredje vecka.
Ja.
Och det går inte att mäta i pengar.
Nej, så, och sen... Alltså grejen är ju också att man får fundera på vad syftet är. Om man tänker ett företag. I ett företag så är ju syftet att man ska tjäna pengar. Mm. Det brukar ibland missuppfattas som att företag måste vinstmaximera. Det måste de egentligen inte, men de ska åtminstone liksom vara lönsamma. Du får inte ens driva företag för skattemyndigheten efter ett tag om du aldrig tjänar pengar. Så att det är ju liksom syftet där. Om du tittar på liksom kommunal och statlig och allmän verksamhet, då är det ofta så att du får en eller kanske en stiftelse. Då har du en påse pengar och så ska du leverera så mycket service som möjligt. Man kan ifrågasätta hur duktiga de är på det ibland, men det är åtminstone syftet. Men för en familj eller för en individ, då är ju syftet på något sätt att leva ett jäkligt gott liv. Men ibland går vi vilse och tror att det är att ha den högsta lönen. Och det, ibland kan ju det sammanfalla. Ibland kan det ju vara så att det är liksom drömjobbet och det är skitbra betalt och det är fria arbetstider och du vet så. Men för väldigt många är det ju inte så att när du tjänar bra så ska du också liksom offra väldigt mycket annat. Och om det inte levererar den bästa livskvaliteten, då har du liksom missat syftet. Det är som ett olönsamt bolag.
Ja. Nej, men det där ska man nog sätta sig ner också att diskutera i familjen. Kanske om man har äldre barn, prata med dem också. Men jag tänker att om vår familj ska vara ett företag, så vår produkt är att vi ska få ut så starka, självgående, självkänslafyllda och glada 20-åringar som möjligt av våra ungar. Sen är vi klar med dem liksom.
Precis, alltså man vill ju, alltså det tänker jag också, att jag vill ju att de ska bli fria individer liksom. Att de ska ju inte på något sätt vara beroende av oss när de blir vuxna. Nej. Men däremot så ska vi ha tid för dem när de är barn. Jag menar, redan för oss nu när våran yngsta är 8, så börjar det ju förändras. Nu går de i skolan allihopa och mer och mer kan de liksom göra saker. Oavsett om de är här hemma och leker med en kompis eller om de är vid skidbacken, så mer och mer klarar de sig själva. Mm. Så nu är vi i något slags mellanläge där de är beroende av att vi är hemma varje kväll. Men vi kan vara borta några timmar ibland utan att det händer något liksom. Så ja, det är faser.
Det kan ju också säkert vara jobbigt. Nu är ju vår äldsta är i skolan nu. Men alltså, det kanske kan vara jobbigt för folk också. Eller det kommer kanske vara jobbigt för mig också. När man säger, ah, vänta, nu behöver inte de mig lika mycket. Vad ska jag göra då?
Precis. Och en hemsk sak som händer, som jag tror händer kanske så här, det som vi hade blivit om vi hade fortsatt att jobba på med våra jobb, det är ju någon slags medelklass eller övre medelklass med väldigt gott om pengar och sådär. Det är ju att jag kan också tycka att det finns något negativt i att barnen lär sig att någon slags väldigt, väldigt hög levnadsstandard är liksom minimum. För hur svårt är det att bli självständig då? Hur högt sätter man ribban för någon som liksom ska ha uppvärmd utomhuspool och liksom någon som kommer och städar hemma och vad det nu är liksom. Jag är inte i sig emot hushållsnära tjänster så på någon slags ideologisk nivå, men jag tänker bara liksom att generellt liksom, någon som har all lyx, alltid den senaste bilen och sådär, hur lätt är det att frigöra sig då från mamma och pappa?
Nej, det blir ju ett uppvaknande Där hade vi en fördel i, om vi ska kalla vår generation. Du är lite äldre än mig, men i varje fall för mig, jag vart ju 5 år äldre på 1 år i lumpen.
Ja. Nu är den ju återinförd, men det är väl inte kanske så många som
nej.
Som får göra lumpen ändå.
Men jag tror att samhällsekonomiskt så var det en ganska bra grej, i varje fall för oss dampungar som liksom sov oss genom gymnasiet, att komma ut i skogen och få lära sig vad ansvar är på riktigt.
Ja, jag testade ett halvårs jobb på lager och sen 1 år i lumpen, och sen insåg jag att jag ville studera en stund innan var jag ändå alls sugen.
Nej, men så är det, och folk är ju olika. Alltså det är, jag har aldrig mått så bra som jag mår nu, just på grund av att det tog 40 år att fatta hur jag vill jobba. Eller i varje fall hur jag vill jobba just nu. Alltså nu har jag ju tid att sitta här klockan 20:01 på en torsdag och spela in podd. För att jag har byggt livet på det sättet. Mm. Och meningen är väl att den här podden kanske ska dra in lite slantar någon gång framöver. Det tar ju tid att hamna där. Så ni som inte är Patreons, blir det nu så kanske det blir fler avsnitt framöver.
Ja, men det är lite som en blogg. Jag tror att det är svårt. Jag under några år så tjänade jag ju lite pengar på min blogg för att jag var på en plattform som betalade för det. Och det var liksom lyxigt på sitt sätt. Men man kan ju inte börja såna här saker, tycker inte jag i varje fall, med att jag ska tjäna pengar från dag ett. Och det är också en lyx att kunna göra det så. Göra det helt på intresse. Och visar det sig att det finns en massa andra folk som är jätteintresserade också, då kanske det blir något. Men det är ju härligt att kunna göra så. Men sen, det jag tänkte på egentligen, det var inte så mycket det där med pengarna, utan jag tänkte också på det här med att om man tar tag i livet, då är ju varje år en möjlighet att liksom må bättre och vara på en bättre plats. Jag menar, man blir äldre och man blir kanske skröplig och så, men man kan ju fortfarande liksom inom sig må bättre och bättre med åren. Men det är också en möjlighet att gräva gropen djupare. Om man inte tar några medvetna beslut och gör några förändringar, så kan man ju för varje år, så kanske man inte är där när man är 40 där du är nu. Utan man har fortsatt att gräva från det som var rätt uselt när man var 25. Och bara skottat och skottat och skottat tills man inte ens ser liksom, tills brunnshålet faller in.
Det där, nu vet jag inte vem jag citerar, men jag har läst någonstans att det där handlar mycket om just det här med att sätta målet. För när du har satt ett mål, då kan du i princip varje enskilt beslut du tar efter att målet är satt kommer ta dig närmare eller längre bort från det målet.
Absolut.
Och då har du den här planen som är som, alltså planen är ju en rak linje, men som sagt, när det börjar flyga kulor, då finns det ingen rak linje. Men har du inte den raka linjen så vet du liksom inte vart du ska navigera tillbaka.
Nej, precis.
Och ingen kommer kunna följa sin, det går inte att göra en punktlista på 10 eller på 12 punkter vad man ska göra varje månad, för livet kommer att drabba dig på olika sätt.
Och det är också så att liksom, det är någon hemlighet med att inte släppa allt bara för att det inte blir exakt som man har tänkt sig. Det finns ju liksom en tendens att du bestämmer dig för att du ska spara lite pengar, och så månad 3 så behöver du reparera bilen för 15 000 kronor. Och då går hälften av liksom alla pengar du har sparat och lite till, eller kanske hälften, det spelar egentligen inte roll hur mycket av dina pengar som går åt, men då går helt plötsligt pengar åt. Och att du då tänker att det var helt meningslöst att spara pengar, för det skit händer ändå. Men det är ju fel av två skäl. Det ena är ju, det är mycket bättre att du har sparat pengar när bilen går sönder. För då hamnar du åtminstone inte i ett hål. Då har du åtminstone pengar att använda. Men det andra är ju också att, ja okej, saker händer. Men, ja, men då får jag fortsätta. Nästa månad tar jag tag i det igen. Ja. Plus att om du hela tiden bara, det är en sak som vi lärde oss under den här perioden och har liksom försökt ställa in oss på, det är att om du hela tiden får stora negativa överraskningar och inga positiva, då har du ju spänt bågen för hårt. Du måste ju liksom kunna nå dina målsättningar. Du kan ju inte ha målsättningar som du aldrig någonsin når, för att du har liksom sagt så här, men jag ska, jag vet inte, så här, jag ska spara 100 000 i månaden, fast jag tjänar bara 50, så jag har ingen aning om hur det går till. Utan du måste sätta det på en nivå som du tror att du ska kunna nå. Och sen också, om du märker att det här är för ambitiöst, eller det är för låg ambition, då kan du höja ambitionen, men att ha liksom en rimlighet, att du levererar någonting.
Men det är ju återigen den där planen man har. Men i min värld så finns det ett steg innan planen också. Alltså det finns en anledning att Martin Luther King inte ställde sig upp och sa jag har en plan. Utan man måste våga drömma också. Du måste liksom så här blunda och säga, ja men önskat läge. Det behöver inte vara realistiskt när du drömmer om det. Däremot måste planen vara realistisk för att ta dig dit. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Vi brukar ju kalla, vi har ju sagt det några gånger att vi brukar kalla det för att man ska drömma lagom. Att det som saknas ofta är den där länken emellan det lilla man gör i vardagen och den där drömmen som liksom bara stannar på drömstadiet. Där du liksom inte realistiskt har tänkt heller vad är möjligt att genomföra, utan det blir någon slags sån här jag ska ha en tropisk paradisö och 4 helikoptrar och inte ens en plan på hur jag ska nå dit. Det blir liksom det finns ingen koppling mellan drömmen, men det är ju så härligt när du har någonting som faktiskt kan vara ganska fantastiskt, kanske inte riktigt på den nivån, för det är inte realistiskt för de flesta. Men någonting, jag ska spendera, när jag är 55 ska jag åka runt i Europa i en husbil. Så många år som jag tycker det är kul. Det är liksom en så här härlig grej att tänka på. Men det är också helt klart praktiskt genomförbart.
Ja, alltså jag kommer använda oss som exempel här. Vi bor ju i en villa som är någonstans mellan 2 och 3 miljoner. Skulle vi sälja den om 15 år, beroende på var den är nu, och sen köpa oss motsvarigheten till en sommarstuga, alltså förstår du, en övernattningsstuga någonstans, men ändå året runt, då har ju vi nästan de där 25 gånger årskostnaden på ett konto någonstans. Nu kanske du kommer ta mig i örat, för du avslutade boken med att prata om vad som är sparande, investering och kostnad när det gäller hus. Vi kan väl ta det exemplet, för det lärde jag mig mycket av.
Ja, nu jag höll på att säga, det var så länge sedan jag skrev den, så jag hoppas att jag kommer ihåg vad jag skrivit. Men det jag pratar om är ju egentligen att när du gör ren lyxrenovering, som många kallar för investeringar, så är det så att oftast höjer inte det höjer ju värdet på huset mindre än vad du lägger in. Alltså,
vad definierar du som lyxrenovering?
Ja, men säg till exempel att du har ett 10 år gammalt kök som är fullt,
det är nog 20 till
fullt funktionsdugligt. Det är inga fel på det. Men du byter ut det för att det är fult. Typ. Mm. Och så får du lite moderna saker och så. Då kanske du lägger ett par hundratusen på det. Men värdet på huset höjs med 50. Ja. För att
och då är det då kvalificerar du det som kostnad.
Ja, åtminstone den största delen en kostnad. Sen har du en annan del, och det är när du gör nödvändiga när du gör nödvändiga håller efter huset och gör lite uppdateringar som krävs. Säg att du har ett 45 år gammalt kök som inte funkar längre. Och så byter du ut det. Ja, men då kanske du höjer, om du gör det på ett smart sätt och inte lägger för mycket över pengar och liksom väljer de dyraste materialen och de dyraste hantverkarna, så kanske du genom att lägga ner 200 000 eller 150 000 på det där köket kanske du höjer värdet med lika mycket. Och då är det någon form av sparande. Samma sak med egentligen när du amorterar på lånet. Och sen den sista kategorin, det är om du verkligen höjer värdet på huset. Om du till exempel köper ett gammalt hus som har ett värdelöst tak. Mm. Ja, men då kommer folk som kommer dit tycka det är skitjobbigt. Alltså folk kommer antagligen betala mindre än vad huset är värt. För att de tittar på det där taket och bara, fan vad jobbigt. Så då kan det ju faktiskt vara, då kan det ju faktiskt vara en investering. Men den mest tydliga investeringen är ju egentligen om du gör till exempel ett uthyrningsrum. Ja, men då börjar du få ett kassaflöde. Eller om du byter ut värmesystemet och betalar hälften så mycket elräkning. Ja, men då gör du en riktig investering, för då har du ju antingen mindre pengar ut eller pengar in från ditt boende. Ja. Och då är det ju på riktigt en investering. Så det är ju liksom en gradskillnad, och det är svårt att dra en exakt gräns. Men jag skulle säga att 50%, nej, kanske 75% av det som görs idag på hus som kallas investering är snarare kostnad. Och sen så kan man ju välja att ta en kostnad, men man kanske ska kalla en spade för en spade.
Ja, det är inte helt dumt.
Och sen har många lurat sig också av att liksom den allmänna prisuppgången har varit så fruktansvärt stark. Så att när jag tittar vad mitt hus är värt, så upplever jag, oj, det har blivit 2 miljoner mer värt. Alltså har jag gjort en jättebra investering i det. Men grejen är att hade det gått upp 1,7 utan att du hade gjort ett skit.
Ja, och sen också, man behöver ju någonstans att bo. Och det är ju hela fastighetsmarknaden har ju gått uppåt. Så du får ju betala jättemycket för ditt nya boende också, om du flyttar och säljer.
Precis, och om du inte ska flytta liksom till en koja. För då, om du flyttar till mindre, då kan du ju få ut något emellan. Men annars så är det ju alltid
ska,
så att du ska in något annat.
Då ska Magdalena ha hälften.
Ja.
Jag tänker att mycket av det du pratar om kokar ner till medvetenhet. Alltså att om man börjar med att analysera sin ekonomi eller sina pengaflöden, kalla det vad du vill, nu. Och man får upp ögonen för vad man lägger pengar på, vad man får för det, vad man tycker är värt och så. Då kommer du ju per automatik börja göra, om inte bättre så i alla fall mer genomtänkta val.
Ja, och det, absolut, det är ju verkligen att man kan få, vad ska man säga, man kan få utväxling på ett annat sätt på det man lägger ner. Man liksom, det försvinner så mycket mellan fingrarna. Men om man aldrig sätter sig ner och tittar på det kan ju även vara tid. Alltså den slutliga valutan är ju tid. Även om liksom pengar är ett tid omsatt i siffror på ett konto, kan man ju säga. Så i slutändan är det ju, var lägger jag min tid och var lägger jag min kraft och min energi? Och tänker jag inte efter och liksom analyserar det, så är det lätt att mycket går åt sånt, inte det jag tror. Jag tror det är det många liksom går vilse på. Det är därför vi gör så mycket. För liksom det är som sagt, det är okej att lägga pengar och tid och resurser på typ vad som helst. Men inte om det inte ger något värde tillbaks. Det är det som är liksom hela kalkylen. Ger det motsvarande värde tillbaks? Hinner jag njuta av det? Liksom, köper jag båten? Är jag ute 60 dagar sedan nästa sommar? Eller vad händer?
För då kan man ju också räkna baklänges så här, investering på båten var det här, vad har jag fått ut, eller så här, vad har kostnaden per båttimme blivit den här sommaren?
Ja,
är det bättre jag menar? Så köper du en båt för 100 000 och så är du ute 4 timmar, då är det 25 loppor per timme. Det kanske inte är värt hur soligt det är de dagarna.
Vi lägger till exempel, jag skulle gissa att vi lägger, jag gjorde en uträkning förra året men jag kommer inte ihåg exakt vad den visar, men säg att vi
det
lägger,
klart du gjorde.
Säg att vi lägger någonstans mellan 30 och 40 000 om året på skidåkningen. Det är ungefär i paritet med vad en familj lägger på en vecka i Sälen. Om de åker upp på sportlovet. Det är dyrt så in i bomben. Man hyr skidor, man ska ha liftkort. Stugorna är svin.
Man ska äta ut.
Stugorna är svindyra. Man ska ut så. Ja. Nu ska jag inte säga att alla lägger det, men en Stockholmsfamilj med goda inkomster, de lägger det på en vecka. Men vi hade typ 67 skiddagar förra året eller något sånt. Och det är ju av två skäl. Det ena är ju, vi får mycket ut av de där pengarna. Och den andra delen
är 67 skiddagar gånger 5 pers också.
Ja.
Det är 300 skiddagar.
Precis. Plus att vi gjorde ju inte annat då. Så att när du åker upp till Sälen en vecka och lägger 40 000 på det, Sen har du ju massa fritid när du kommer hem, när du inte åker skidor, när du lägger ytterligare lika mycket pengar till för att fylla den fritiden med någonting. Så att det är ju både det att vi fyller tiden med saker som vi tycker är skitkul, plus att vi får ut mer. Så det får ju liksom en, alla de här medvetna valen får ju en multiplikativ effekt. Det är ju samma sak som den som har köpt en båt och använder den jättemycket. Ja, men då lägger man ju inte en massa pengar på en massa annat, utan man får ju liksom en dubbel effekt. Medan om du köper båten, lägger den vid båtklubben eller vid stranden innanför huset och så bara står den där,
då kommer den dels kosta pengar, sen kommer du få ångest över att du inte använder den också.
Du har ångest för att du inte använder den, den kostar pengar. Plus att under tiden som du inte använder den så är du kanske iväg på något annat som du spenderar pengar på. Du får sån jäkla ångest av att se båten, så du måste åka på en chartersemester för att slappna av liksom.
Det är samma sak med sommarstugor. Alltså, det, hur många outnyttjade nätter i stugor runt omkring har vi egentligen? Jag tror inte folk vill räkna på det.
Jag tror att 50% av alla boenden i Leksand ägs av personer som inte bor i kommunen. Och några stycken av dem är ju här hur mycket som helst. Men det är många också som kanske använder en vecka eller två.
Men det är intressant när du säger att det handlar egentligen inte om vad saker kostar i inköp, utan hur mycket man nyttjar dem. Det har jag nog inte tänkt på så mycket förut.
Nej, det är ju, och som sagt, du får väldigt ofta den här multiplikativa effekten när du gör saker ordentligt. Och sen blir du bättre. Det är ju inte så, det mesta som du gör aktivt, om det nu är att du gillar att åka motorcykel eller att det är att du gillar att åka båt eller någonting, det mesta som du gör som är lite aktivt är ju sånt att du blir lite duktigare, du hittar till nya ställen och sådär. Och då blir det ju inte så heller att du liksom tröttnar. Nej. Om du sitter och tittar på tv hela dagen liksom, då kanske du blir trött på det efter ett tag. Men jag kommer ju tillbaka till skidexemplet därför att det är vårt bästa exempel. Men liksom, det blir ju bara roligare. Någon gång när jag har varit i Mexiko och varit vid stranden för länge, även om vi åker till olika stränder och vi ser nya vyer och vi gör nya saker, då är det ju så efter en månad att jag börjar bli ganska less. Skidåkningen är ju sån att jag är ledsen när säsongen är slut.
Ja, men det, då, och det är väl ett bra tecken då. Då har du ju hittat någonting du verkligen tycker om.
Ja, och alltså det är lite för bra för att vara sant att hela familjen är där. Så vi får väl hoppas att de håller i, att inte de andra tröttnar.
Jag tror att jag kommer hålla i, för jag vågar inte riktigt berätta för min fru hur många gånger jag är ute i garaget och provsitter motorcykeln under vintern.
Kollar ut om det inte finns en liten så här kal plätt där man skulle kunna åka runt lite.
Kan man så att jag har kollat upp dubbdäck och skidor till den också?
Ja. Ja.
Men du, jag tänker också att det är lättare att göra de här medvetet monetära smarta valen om man har den här pengamaskinen, eller om man ska kalla det, att stoppa in dem i. Förstår du vad jag menar?
Du menar att man, alltså att man har någonting att investera i, eller menar du att...
Ja, men att du har byggt upp en, alltså det brukar kallas för sedel eller pengamaskin.
Ja, precis.
I liksom investera. Alltså så här, om jag står i valet och kvalet där, ja men ska jag gå ut och äta med kompisarna idag? Ja, men det kanske jag ska, om det var länge sedan jag träffade dem. Men det vet man ju också när man har passerat 40, att bara tänka på att gå ut på krogen kostar ju 1500 kronor.
Precis.
Och då, det säger
ju
bara,
och då är det ju så också så här, ja men typ, käkade jag lunch med den här kompisen för en vecka sedan ute. Och då är det så här, ja, det behöver inte vara fel, men då kanske det inte är värt det. Men var det ett halvår sedan, då är det värt det. Eller kan vi ta en promenad istället tillsammans? Alltså det är ju, man kan göra sådana val, men du menar att det är lättare att göra valet om... Det är egentligen, det är inte så mycket, jag tror inte det är så mycket pengar, jag tror inte det är så mycket pengamaskinen. Jag tror snarare det kommer tillbaks till den här drömmen. Att jag känner att 1000 kronor eller 1500 kronor köper mig frihet. Det är det som är liksom, det är inte så att de här pengarna lägger jag... För ibland är det lite så här typ att om jag inte köper något för pengarna, då får jag ingenting. Så det är liksom som att förklara för sig själv att när jag inte köper någonting så kan jag få frihet eller liksom livskvalitet eller någonting. Att man liksom, att man har känslan av att, ja, som sagt, pengamaskin är en sak, men just det här att man känner att, att den sparade pengen är också något som köper mig något av värde.
Mm.
För ibland kan det ju vara så att jag till exempel, vi har ju liksom beskrivit i vår nya bok Lev lokalt, jag vet inte om du har hunnit lyssna på den, den, men
nej, inte
den är ju lite, liksom lite nästa steg, men där pratar vi ju lite grann om att, att hur man kan tänka med det liksom, hur man liksom också kan, man kan liksom hoppa av på, eller vi pratar om det i den första också, men vi går lite längre där liksom, att man kan ju egentligen hoppa av på olika sätt. Det kan ju vara så att jag istället tänker att jag vill ta ett sabbatsår om ett år och jag vill spara ihop den summan pengar som krävs för att ta det sabbatsåret. Men den motivationen är också tillräckligt stor, då lägger jag ju inte in dem i någon pengamaskin, utan då handlar det ju om att om jag,
en frihetsmaskin, om
jag, ja, en frihetsmaskin, jag sparar ihop det här året för att kunna ta nästa år fritt och åka iväg och göra någonting, vad det nu kan vara, lära mig något nytt, se ett nytt land, vad det nu kan vara jag vill göra. Då är det ändå liksom att jag känner att jag får någonting för det. Så det är väl det som är liksom hemligheten. Sen tycker jag personligen men jag förstår också att det är det som blir liksom lite intresse för, att när vi har varit ute och pratat så har det blivit lite för mycket fokus på det här med att vi ska liksom investera pengar och få en massa avkastning, och lite för lite fokus på att just att just kunna få till att man kan leva med hög livskvalitet utan att det behöver kosta så förtvivlat mycket pengar, utan att det behöver kosta två ganska höga heltidsinkomster för en familj, utan att man faktiskt kan leva ganska gott på mindre. Och när man kan leva gott på mindre så öppnas det upp liksom, då öppnas det helt plötsligt upp 100 möjligheter. Men så länge man gör av med hela inkomsten, då finns det bara en möjlighet, och det är att gå upp och gå till jobbet varenda dag tills man blir för gammal för att göra det, typ.
Mm.
Och eftersom pensionssystemet är si och så kanske, så får man göra det tills man helt enkelt stupar.
Ja, för alltså, jag vill inte att folk misstolkar det här när jag säger pengamaskin. För det du pratar om är en avkastning på 4%. Och det behöver du inte vara aktieklippare för att få. Utan det är liksom indexfonder, mer eller mindre.
Ja, absolut. Och det är ju i princip det. Vi har ju supertråkiga. Nu har jag valt att köpa aktier, men det är ändå så här supertråkiga aktier. Det är verkligen ingenting som det är liksom ingenting som där vi håller på att tradar eller försöker hitta någon hög avkastning. Sen tror jag också att det, en annan nyckel som underskattas, det är ju att ha liksom en flexibel syn på livet. Både i det långa perspektivet som vi pratade om tidigare, det här med att tänka liksom att vissa saker passar under vissa år. Men också en flexibel syn på sitt boende. Liksom, kan jag tänka mig om två av barnen flyttar men den tredje är hemma, så vi bor fortfarande här, kan jag tänka mig att hyra ut ett par rum? Om jag bestämmer mig för att vara borta hela sommaren, flera somrar i rad, kan jag tänka mig att göra i ordning så jag kan hyra ut mitt hus? Kan jag tänka mig, om jag har något sånt här kortsiktigt mål, att vi ska åka på en fantastisk resa i sommar, kan jag tänka mig att leva ännu snålare i 3-4 månader inför den, för att liksom kunna känna att här kan, på den här resan kan vi kosta på oss ändå lite extra. Liksom, kan jag ha den flexibiliteten, då kan jag göra det här med en mindre marginal. Hur mycket trygghet vill jag ha? Vill jag ha hängslen och livrem och sen ett par hängslen till? Och då kan du i princip spara, alltså, ingenting är 100% säkert, så då kan du i princip hålla på att spara och investera i din penningmaskin tills du blir gammal och grå. Och du kan ändå hitta på ett teoretiskt exempel när den inte räcker. Typ,
jo, men så här, vad är worst case scenario för dig då om det skulle skita sig? Ja, men då får du jobba.
Liksom. Ja, det är ju det. Sen skulle, alltså det som man skulle kunna säga där, det är ju möjligen. Och det är två saker som är nyckeln där. Det ena är att vi kan leva det livet vi lever nu på två ganska låga inkomster. Eller en hyfsad inkomst. Så det gör ju att vi kan vi kan känna oss ganska trygga med att det kan vi hitta. Om inte jorden går under liksom, så är det något vi kan hitta om vi vill. Men den andra delen är ju också att vi har ju inte blivit fria för att vi vill sitta och titta på dokusåpor från morgon till kväll. Utan vi vill ju göra lite saker. Vi jobbar lite ibland med olika saker, hoppar in i skolan och skriver lite och sådär. Och en del saker som vi gör kanske inte ger några pengar nu, men det utvecklar oss, våra färdigheter. Så att vi teoretiskt sett skulle kunna ta ett jobb om vi kände att vi ville det. Så det är också en sak att kanske inte liksom helt stagnera på det sättet. Och det tror jag kanske är ett bra tips även för personer som mer traditionellt blir pensionärer, för det blir rätt tråkigt om man bara liksom bestämmer sig för att nu är jag klar. Utan man vill ju fortsätta utvecklas. Jag vill göra lite färre saker. Alltså jag vill jobba mindre än vad jag gjorde förut, men jag vill ju göra mer intressanta saker, inte mindre intressanta saker. Mer varierande grejer.
jag förstår precis. Alltså det, ja, för att jag är där nu. Alltså jag har tid att göra poddar, föreläsa och ta lite roliga uppdrag vid sidan av. Alltså jag ser väl dem, om vi ser tillbaka till hus, det är inte lyxgrejer jag gör det. Det kan kännas som lyx att få sitta och spela in med dig, Oscar. Men samtidigt så gör jag det här som en investering i, vad ska jag säga, mig själv. Att det kanske kan ge något längre fram, ekonomiskt.
Ja, och det är ju, det är liksom, det tycker jag är hela, alltså det är så himla mycket av skönheten. Vi kanske går tillbaks över samma ämne om och om igen, men det är ju så mycket av det som är skönheten, att man kan göra saker utan att det hela tiden behöver ge, alltså det ger ju någon form av avkastning, men det ger inte monetär avkastning. Men när varenda krona ska in för att betala räkningarna, då måste man ju fokusera på bara en typ av avkastning. Och liksom lägga de andra åt sidan lite grann.
Ja, jag tycker det är jättespännande. Det var jättespännande att läsa första boken. Den andra ska jag läsa ikväll. Och det ska bli spännande att se vad ni gör framöver, för jag antar att ni inte har skrivit klart.
Nej, vi får se. Jag har skrivit, men jag har det faktiskt bara i 10-årsplanen att jag kanske vill skriva en bok till. Det är ingenting jag vill stressa fram. Dessutom får jag skriva väldigt mycket nu. Jag skriver ju för vår lokala tidning här uppe lite grann, så att jag får skriva rätt mycket, och det gör att jag får lära känna bygden också. Vilket är kul, så att det är en utveckling.
Du får ju säga vad den heter. Det här är inte SVT.
Nej, men det heter Silja News, om det är någon som är intresserad. Och just nu så får jag dessutom möjlighet att skriva lite om, jag har skrivit om Leksand tidigare, men nu får jag möjlighet att skriva om Mora, så nu får jag lära mig om bygden i lite vidare perspektiv också, så det är alltid spännande.
Ja, jag kan ha överseende med det, för att det är
jag skriver inte om hockey.
Nej, det är bra. Jag har ju två livsmål. Det är ju vända Vasaloppet och enkelrikta rikskuppen.
Mina barn har blivit riktiga läxingar också, så de brukar säga att jag måste duscha när jag kommer hem, för att jag luktar skit när jag varit i Mora.
Bra, ungar! Det där är väl uppfostrade barn. Du, tack för den här timmen. Nu vet jag att du ska leka med dina ungar, jag ska gå och leka med mina.
Ja, tackar så mycket. Det var superkul att pratas vid.
Ja, vi ska bli... Jo, vart följer man dig på sociala medier? Hur hittar man dig?
Ja, bäst är väl egentligen Twitter som Farbror Fri. Sen finns min fru också på Instagram som Enkelboning. Och sen så har vi vår blogg som heter Enkelboning. Så där kan man hitta oss. Jag är mest aktiv på Twitter, och jag är inte så himla aktiv där heller. Så men man hittar oss där i varje fall.
Ja, och så finns ju bloggarna kvar, man kan hitta dem också.
Och man kan söka sig tillbaka och hitta det man letar efter. Eller så ställer man en fråga. Jag älskar frågor på bloggen, för då kan man svara så att fler kan läsa.
Bra, kör hårt, Oscar.
Tackar, hej.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.